polischef i Gävle. Och som sagt, i september sker en muntlig förhandling mellan Polisförbundet och Polismyndigheten. Vi har sökt polisen för att svara på Max Forsströms kritik. Och Emanuel Alvarez, som är presssekreterare på polisens nationella mediecenter, skriver i ett mejl att ärendet prövas just nu i Arbetsdomstolen och därför kommenterar vi inte detta med hänvisning till att det är en pågående rättsprocess. Se om vi kan återkomma till detta senare. Det var P1 Morgon lördag. Hela programmet finns förstås i appen SR Play. Om du missat något, ladda ner den om du inte redan har den i din telefon. På vår sajt kan du också lyssna på vårt innehåll, sverigesradio.se/p1morgon. Kan tipsa om vårt samtal om Ukrainas strategiska kommunikation, forskaren Per-Erik Nilsson, som tittat på hur och varför Ukraina kunde samlas som en röst och sprida sin bild av kriget i början och därigenom få stöd från omvärlden också. Producent idag, det var Peter Bjurbo, tekniker Heinz Wennin, reporter Ebba Wellergård. Jag heter Elias Wahlberg, spanarna i P1 närmast efter nyheterna. Ha en riktigt trevlig helg nu.
Sommarbemanningen inom vården ser bättre ut på flera håll i år jämfört med förra året. 10 regioner svarar det i Ekots enkätundersökning, däribland Stockholm, Skåne och Västernorrland. 2 regioner svarar att förutsättningarna har försämrats i år, Jämtland, Härjedalen och Gävleborg. Och resten av regionerna bedömer bemanningsläget som oförändrat. Ett äldreboende i Högsäter i Färgelanda kommun evakueras efter att en brand brutit ut i en närliggande fastighet, rapporterar P4 Väst. Det finns ingen uppgift om att någon ska ha befunnit sig i fastigheten. Branden riskerar att sprida sig och även en villa i närheten har utrymts. Personal från 5 stationer arbetar med att förhindra att branden sprider sig och larmet kom vid 5-tiden i morse. Ryssland har riktat ett exceptionellt stort anfall mot den ukrainska storstaden Charkiv. Flera civila invånare har dödats när drönare, robotar och glidbomber har slagit ner i gryningen. Stadens borgmästare beskriver nattens anfall som det största hittills och skriver att minst 40 explosioner har hörts i staden under 1,5 timme, enligt TT. Soja kan bli en viktig del av Sveriges beredskap, ja, det menar lantbrukaren Erik Björnsson utanför Lidköping, som på sikt vill bli självförsörjande på soja.
Absolut krisberedskap och ligga steget före och se om vi kan skala upp det här framöver.
På en yta lika stor som ungefär 100 fotbollsplaner så sticker de upp, de på våra breddgrader ovanliga och svårodlade sojaplantorna.
Vi stoppar in väldigt stora pengar i det här för att se om det överhuvudtaget funkar. Så att lönsamheten kommer inte komma i år.
Soja är en gröda som idag importeras till Sverige främst från Sydamerika och som sedan oftast används till djurfoder, något som tidningen ATL också rapporterat om.
Skulle det bli kristider i Europa, då kommer vi ha jättesvårt att få in soja till Sverige. Och får vi inte in sojan, då får vi inte in proteinen som djuren behöver och då kommer inte djuren växa som de ska. Och då kommer vi i slutändan inte få mat på borden till den svenska befolkningen.
Sa lantbrukaren Erik Björnsson och reporter var Anton Frank på P4 Skaraborg. Vädret nu. Idag får Götaland allt mer luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig regn bortåt norrut och breder istället ut sig över norra Norrland. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 10-15. Ekot Elisabeth Lidén.
P1, Sveriges Radio.
Spanarna om ett ögonblick med Kattis Ahlström och i panelen denna pingst och i nationaldagstider Göran Everdahl, Dylan Apak och Björn Edgren. En vacker jägare iklädd banditmask handlar det om hos författaren Thomas Bannerhed den här veckan, nämligen Törnskatan. Och så får vi höra nyskrivna fågeltexter inlästa av Reine Brynolfsson.
Taggbuskar och magermarker ville Törnskatan ha, där björnbär och slån, hagtorn och vildrosor trivs. Snår och snärrig ska det vara. Så sitter den där i sin busktopp på någon telefontråd eller annan utkikspunkt och inväntar sitt byte. Viftar och knycker med stjärten. Får ner på marken när något ätbart dyker upp.
Om tre kvart, Bannerheds bevingade vänner här i P1. Och nu ska vi backa på bandet till en livesändning från igår fredag. Här är Spanarna i P1, programledare Kattis Ahlström.
Ja, varmt välkomna till oss där vi idag ska hissa flaggan och rulla ut röda mattan mot framtiden tillsammans med dagens illustra trio. Beståendes av Dilan Apak.
Ja.
Ha där. Skådespelare och ja, komiker.
Ja, det får man väl ändå säga.
Och jurist.
Ja, icke-operativ måste jag alltid tillägga.
Men ändå.
Ja, ändå.
Snyggt på CV:et.
Lever upp rättssalen.
Ja. Vi har också Björn Edgren.
Jajamän.
Roligt att se dig igen.
Tack, detsamma.
Och här har vi en manusförfattare och vi har också en läkare.
Ja, men det stämmer. Ja. Icke-opererande kan man säga.
Ja, fast ändå alltid.
Ja, men om det skulle bli en kris, ett akut
då,
läge.
Då är jag redo med kniven, Göran.
Och sen väcker jag åtal.
Exakt. Det var jag som är oduglig.
Nej, du kan recensera det hela sen.
Göran Everdahl har man alltid nytta av. Journalist, podcastare och, vad är du med? Veterinär kanske?
Nej, jag vet inte. Alltså, recensent kan man ju faktiskt säga.
Ja, det kan man ju faktiskt.
Historiker är ju inte en skyddad titel.
Nej,
jag kan låtsas säga. Jag kan vara en fuskhistoriker.
Det kan du säga, eller terapeut.
Men du, jurist är inte heller skyddad titel, så det kan jag också vara.
Nej, precis. Nej, just det.
Tänkte inte på det.
Jag är advokat som är det.
Hörrni, idag är det nationaldagen och nu när vi har en historiker här så tänkte jag att du kunde få redovisa vad det är vi firar idag, Göran.
Ja, det är flera saker. Det är dels att Gustav Vasa blev kung och dels den nya riksdagen 1809.
Vad duktig du är.
Applåder.
Ja,
jag är ju trots allt historiker.
Helt fantastiskt.
Vad ni kanske inte visste, då, i skuggan här så står det att det är fruktens dag. Det är också sillen och potatisens dag.
Va?
Är det så att vi ska äta sill och potatis också på nationaldagen i frågan?
Också frukt?
Frukt.
Det kändes osvenskt.
Ja, ja, för vilken slags? Alltså det är väl mer, kommer väl mer till hösten?
Jo, men det är vi kan ju inte säga emot, utan nu är det fruktens dag.
Ja. Okay, vad är det som kommer med på hösten? Ja, frukt menar du kommer med på hösten?
Ja, skördetid, tänker jag.
Det är sant. Men i alla fall är det fruktens dag. Det kanske att man ska ersätta det mot från godis och annat. Jag vet inte.
Just det.
Men hörni, så här är det ju, tänkte prata mer om. För jag läste en grej i tidningen Café, finns ju faktiskt fortfarande.
Ja.
Om att, jo men ni gör ju det.
Chockad.
Nej men den har funnits så länge.
Ja.
Det ser ut som fallen från skyen. Den finns fortfarande.
Hur är det möjligt?
Nej då, inte alls. De har roliga artiklar om bland annat om att researrangören Sunweb har gjort en undersökning och frågat massa svenskar vad som är typiskt svenska vanor, vilka svenska vanor folk tar med sig utomlands. Vi kunde prata om det nu när det är nationaldagen, det är typiskt svenska. Ja. Vad tror ni att det kan vara på topp, den svenska vanan?
Bryggkaffe.
Hej. Tänker jag vanor.
Att stå i kö.
Bravo!
Ja.
Det var nämligen på första plats, 56. På andra plats.
Uppslitande familjegräl.
Den är inte med, men den finns säkert. Klagar på andra svenskar var på andra plats.
Aha.
Jag tycker att de kommer ut tidigt och tar platser, och ni vet. Lägger handduken och paxar.
Det är roligt.
Men är det typiskt svenskt att lägga handduken eller att bara störa sig på det? Tror ni?
Jag tror både
precis,
och.
Det måste ju vara
jag tror att det är liksom, ja, två enheter där i en dödsdans.
Ja. Ja, och sova uppe tidigt. Just för att fånga så mycket sol som möjligt.
Ja.
Nej, så nämligen handduken ska fånga så mycket sol som
precis. Och du har rätt där faktiskt, därför att på tredje plats kommer bränna sig redan första dagen.
Ja.
Det gör 39%. Sen är en annan som jag tycker är jätterolig på 28%, det är att man håller koll på värdet hemma.
Det känns verkligen jättesvenskt.
Det är för man gottar sig riktigt. Kolla, nu har de 12 grader och regn. Vet du.
Ja. Det är de väl lugnt.
Eller det är förbannad. Kolla, nu har de 25 grader och regn.
Det är alltså varmare hemma.
Då tycker man att det var helt meningslöst att resa iväg.
Visst.
För det betyder så mycket. Sen har vi förstås klaga på svenska kronan.
Men det känns lite nytt, eller?
Ja, fast inte i år. Alltså kronan går ju som tåget plötsligt.
Ja, i och för sig, ja.
Men det släpper vi kanske efter som en gammal vana. Och sen så är det faktiskt just att man klagar på det varma vädret.
Ja, men det känner jag igen mig i faktiskt.
Sen kommer kaffet. Ditt kaffe, Göran.
Nej, men kaffet var där och bubblade i alla fall.
Ja, och sen någon som rafsar runt efter svenska produkter i hyllorna. Mm. Det var nog mer förr också, för det är inte lika många som gör längre. Bara 5%.
Ja, vad skulle det vara som man vill gärna köpa?
Ja, det är gott. Nej, men, ja. Och andra smör- och rapsblandningar.
Okay. Men jag skrev en artikel en gång om den första svenska charterresan. Nu kommer jag inte ihåg bolaget, men det var på 50-talet till Mallorca. Och det var mellanlandning. Alltså det tog nästan ett dygn att ta sig till Mallorca från Stockholm. Och då var det arrangerat så att på varje sittplats i planet så fanns det ett kilo frystorkat svenskt kaffe. Oh, så att man inte skulle vara utan när man väl nådde sin destination. Ett kilo också.
Det är ett helt otroligt kollektivt beroende vi har av kaffe.
Ja,
alltså.
Ja. Det är en drog.
Ja, det är en drog som vi älskar.
Som vi tycker så mycket om. Ja.
Som, har ju, som ruinerar oss
dessutom, dessutom just nu. Ja. Så dyrt som det är. Men du, Göran, känner du dig sugen på att ge dig ut i lekan?
Ja, absolut.
Varsågod.
Och jag är faktiskt lite högtidsanpassad. Det var inte tänkt så, men så blev det. Det är dags att prata om kraschen. Och nej, jag pratar inte om den ekonomiska kraschen som alla förväntar sig efter det internationella handelskriget som kanske inte blir avblåst och sen bryter ut igen typ en gång i veckan. Mm. Så där är lite, den kraschen är lite osäker än så länge, även om alla verkar tro att den kommer. Och jag pratar inte om Donald Trumps och Elon Musks kraschade bästisförhållande. Även om jag faktiskt ärligt talat kanske borde det.
Helt otroligt.
Någon måste kommentera.
Någon måste
kommentera. Måste recensera det.
Det är helt omotivt. Du, 5 stjärnor. Kan jag säga rakt av. Det är som att de två elakaste tjejerna i en gymnasieklass plötsligt bara brakar ihop med full kraft. Och de, i det här fallet äger de var sitt eget socialt nätverk.
Ja, dessutom.
Dumma dig. Men du då? Du är ju dummast. Av sådana män styrs världens öden. Det känns tryggt.
Ut i sandlådan.
Ja. Tack och lov. Rikast och mäktigast. Mm. Men det lämnar vi. Det får bli en annan dag, i alla fall för min del. För den krasch som jag ska prata om, den är på allvar. Jag talar om den svenska stugan med röda knutar.
Som inte kom till månen.
Som inte kom till månen, eller kom det på ett väldigt påtagligt och hastigt sätt. För den lagom, alltså igår kväll, någon gång vid 9-tiden så var det, tror jag, precis lagom inför denna gråmulna nationaldag, så kraschlandade den röda svenska stugan på månen. Mm. Det är liksom...
Man vill ju inte vara skadeglad, det är man ju inte heller.
Nej men jag känner melankoli helt ärligt. Men kanske är det dags att backa bandet för de som inte vet för historien här. Nu var det i och för sig rätt omskrivet i januari, men så här hänger, alltså när den sköts upp. Så här hänger det ihop. I januari alltså i år skickades en liten röd stuga med vita knutar upp med en rymdraket mot månen. Och den här lilla röda stugan, den var verkligen liten. Mm. Den var liksom smurfstorlek, 100 gram. Och det här var då ett, ja, man får säga var, man får tala imperfekt, tror jag.
Så sorgligt.
Det var ett konstprojekt. Konstnären heter Mikael Genberg, aktiv i Västeråstrakten. Han fick den här idén med stugan på månen för 25 år sedan. Och han har liksom jobbat sedan dess för detta. Och så genomfördes den. Och alltihop, om jag har förstått saken, att det är en slags symbol för mänsklig kreativitet. Mm. Men sen, igår kväll, det här japanska rymdbolaget då, iSpace, som skötte frakten, de meddelade att de har tappat kontakten med månlandaren och de antar att den har störtat då mot månytan. Det är inte helt säkert, det kan ju hända att vi är liksom mitt i det här dramatiska nyhetsflödet.
Ja, visst,
det är
inte klarlagt. Nej, vi vet ju inte exakt. Nej, precis.
Det kanske har gått jättebra.
Det kan, visst, man måste ju få vara lite optimist. Men alltså, för jag bara fråga, för hörde jag rätt, i januari...
Ja.
Åkte de iväg?
Mm. Ja, det är långt i månaden.
Det är det, okej. Okay. Jag förstår inte riktigt
ha
tid och rum.
Lite så
jag
måste...
Det är ännu värre än att åka till Mallorca 1953.
Det är så, okej.
Okay. Var okay. Mellanlandade de då?
Ja, precis. Ja,
det är en bra fråga.
Och fanns det fryskaffe?
Ja.
Men du säger frakten. Det var ju inte bara stugan de skulle iväg med.
Nej, jag bara...
Den fick följa med.
Ja, det var någon rymdbil och den rymdbilen skulle placera ut stugan och utgå ifrån mätinstrument och... vetenskapliga saker som jag inte förstår mig på. Men fler saker än den röda stugan i alla fall. Men just den här bilden av den lilla röda svenska stugan som kraschar i rymdens tomhet. Se där, en metafor som bara väntar på att tilldelas en innebörd. En mening. Och jag säger bara, lugn. Det fixar jag. I'm on the case. Jag menar, det finns ju en anledning att det var just en röd stuga med vita knutar som valdes av en svensk konstnär. Det var inte en grön stuga, det var inte en blå med, inte vet jag, lila knutar. Nej, röd med vita. Sådana som det finns i tusental över hela landet och ännu fler tror jag i våra huvuden. Mm. Den symboliska drömmen om den röda stugan. Det finns till och med den här gamla slagen. Solen lyser även på liten stuga, ja, och i den stugan vill jag bo med dig. Om man vill slippa höra mig sjunga det här, och det tror jag att alla vill,
det vill man inte.
Så skulle jag rekommendera systrarna Lindgrens inspelning som finns på streaming. De artikulerar fulländat. I alla fall, nu ligger den där i spillror på kanten av en sandig krater 384 000 kilometer bort efter ett högteknologiskt haveri. Och det måste ju betyda något. Kanske är det en fingervisning om att den där drömmen om den röda stugan som vi bär på lite till mans, den kanske har sett bättre dagar. Men det är en stark bild. Det var ju den där gamla slagen. Och där vill jag bo med dig. Alltså det finns någonting så romantiskt, någon slags gemensam dröm där det ingår en social aspekt fram till att stugan blir kaffeved på månytan. Kanske man ska tillägga. Men drömmen lever. Det är exempel två på aktuella röda stugor. SD gick ju till val med, har ni hört talas om Sverigehuset?
Nej.
Det var någon slags idé, lite grann som Attefallshuset eller Friggeboden. Men här skulle det vara 150 kvadrat som ska då, det här finns ju inte än, men den skulle då få uppföras utan bygglov och visualiserat som, ja, precis, ja, ni kan ju gissa, en röd stuga med vita knutar. Och det här utreds nu av Boverket. Det ska tas fram med olika typmodeller och det kan bli möjligen verklighet inom några år.
Mm. Måste det vara rött och...
Ja, alltså, ja, om man frågar då de citat jag har läst av SD-politiker, de är väldigt inne på den röda
stugan. De hoppas det i alla fall.
Ja, Sverigehuset har rött med vita knutar, vad jag begriper. Mm. Och de citat jag har läst att döma. Och sen så kan man ju undra, okej, 150 kvadratmeter, det är rätt mycket utan bygglov.
Det är jättemycket.
Det är jättemycket, det finns ju grannar och sånt där kan man tycka. Och man kan också kanske invända att bostadsbristen är värst i storstadsregionerna. På landet i norra Sverige, där står stora, fina hus tomma. Jag vet inte om det där, jag skulle vilja bygga en röd stuga på ett tak i Stockholm här. Ja. Men jag antar att det inte riktigt är på kartan.
Prova.
Ja, vi ser hur det går utan bygglov.
De här japanska rymdfarkosterna kanske kan lyfta upp den.
Ja, iSpace, äntligen. Så någonting de klarar. Mitt tredje exempel på den röda stugan. Det kom en hel bok om den lilla röda svenska stugan här om året. Stugland av Göran Greider. Publicist, journalist. Men han har också varit spanare. Han har varit med i detta program upprepade gånger. Mm. Och han berättar så fascinerande om den här röda stugans historia. Och det innefattar ju då Falu röd färg. Som är det är någon slags restprodukt från Falu koppargruva, vad jag begriper.
Som man kan äta faktiskt.
Det var mer än vad jag visste. Har du ätit?
Ja, så det är inte som en hel måltid. Jag tror... Nej, nu kommer
ska
någon,
kombineras
nu kommer
med en rik och varierad kost.
Det till köttbullarna på midsommar. Då...
Hela det ändå, kostcirkeln.
Det, det är stor skillnad på man kan äta och det gör inget om man får i sig.
Vilket jag tror dem? Björn, som doktor betraktar...
Okay. Jag
litar på dig där.
Känns mycket, mycket tryggt.
Det är ingen fara om man får i sig lite.
Nej.
Man kan ju uppleva då, en sak som jag lärde mig av den här boken, det var att man kan tänka sig att den här röda stugan är så ursvensk som den kan bli. Men fram till slutet av 1800-talet så var det vi betraktar som svenska stugor, alltså bond- och soldattorp på den tiden i princip, de var grå. Det här med rödfärg var ingenting man tog sig råd till. Det var något som rika knösar använde på taken till sina herrgårdar och ända från 1700-talet. Och då, varför målade de då de här taken röda? Jo, de skulle se ut som koppartak. För rika som de var hade de ändå inte råd med koppartak. Som på kontinenten. Så redan från början, jag tycker att det finns så kul med att den här färgen som vi betraktar som ursvensk, den var redan från början en slags sken. Det var en dröm om ett rikare liv. Mm. Ett ideal mer än en verklighet. Och sen kom ju då faktiskt de här röda stugorna på 1900-talet framför allt. Och den där fantastiska slagen, text av Kai Gullmar. Och den känns ju så oskyldig och naiv nästan. Men om man synar den där texten i sömmarna, den är från 1940 för övrigt, krigsvintern. Så att det fanns anledning att längta
att
bort.
Drömma. Mm.
Ja. Och den stora depressionen var bara några år tillbaka i tiden. Och det finns en fantastiska textrad. Återigen, systrarna Lindberg, lyssna på dem på streaming. Det, så många tidstecken.
Jag är så sugen nu också, sugen. Svårt att hålla sig.
Ja, där finns det en täppa och en vacker beså. Och ett litet hus med ett grönt hjärta på. Mm. Ett utedass.
Ja.
En lyckodröm behövde inte innefatta rinnande vatten år 1940. Jag gillar en slager som tar VVS på allvar. Att det är liksom en del av det här. Det är så jordbundet. Och det finns ännu mer. Och det här kan man uppleva som cyniskt. Ni får se vad ni tycker. Då sjunger då i den här versionen, det finns med Harry Brandelius, men systrarna Lindberg.
Ja, de toppar ju uppenbarligen.
Ja, deras gyllene strupar ger hals. Kan en strupe ge hals, undrar
jag. Ja, då.
I alla fall. Kärleken trivs där det är skönt och gott, och inte ett öre i skuld.
Oh.
De säger att alltså, romantisk kärlek i total paritet med ekonomisk trygghet. Mm. Det är samma sak. Man kan inte älska någon utan Nej. Att ha... Först så kommer stålarna, sen så kommer kärleken.
Men du, vart ska vi här nu, Göran? Man vill ju höra ännu fler exempel, men jo. Vi undrar vart det leder.
Jag tror att det finns faktiskt en ledtråd i den här gamla slagen från 1940, framtiden för stugdrömmen. Men jag tror att den röda stugan i våra huvuden, den är inte längre liten eller röd eller ens en stuga. För vem har råd med en sån utan ärvda pengar? Drömmen om den röda stugan, vilket bevisas i den här sången, det är en dröm om ekonomisk, fysisk trygghet som nu ligger i spillror på månytan. Så vad blir då den moderna motsvarigheten till den drömmen? Och svaren till kryptovaluta. Det är just som trygghet är traktad, inte så mycket att ha. Jag lanserar tv-soffan.
Ah.
Där är det varmt och gott och inte ett öre i skuld, i alla fall fram till att Netflix-räkningen dimper ner. Och sen fjärrkontroll som automatiskt byter kanal så fort man har misstag och råkar hamna i ett nyhetsprogram. Det är min spådom. TV-soffan blir K-märkt, platt-tvn blir kulturkanon, framtidens trygghet är streamad.
Tack! Hörrni, vi har precis hört om röda stugan. Jag ska snart komma till det, men jag vill först larma här till alla.
Jag ser vad du håller.
För det är i alla fall någon som har lurat mig. Och jag är vid liv, för jag har faktiskt likat i med den jag har någon gång. Det kanske är därför jag är som jag är. Men så här är det. Om den drabbar dig vid fullt medvetande kan man dricka ett glas vatten. Ni hör ju farligt det att äta farlig röd färg. Försök att framkalla kräkning. Kontakta läkare eller sjukhus.
Är det giftinformationscentralen som har ringt in?
Så äter alltså inte farlig röd färg.
Du sitter alltså med säkerhetsdatablad för farlig röd färg.
Det är exakt det jag gör.
Det är otroligt kompetent av dig.
Det är väldigt
att få fram det.
Ja, det är, jag är också nöjd med det att vi kan nu ta tillbaka detta jättekonstiga problem.
Farlig röd färg, inte ett livsmedel.
Dementeras.
Det påminner om enda gången som jag tror jag har sett en rättelse på löpet på första sidan i tidning. Det var när Aftonbladet någon gång på 80-talet hade sagt att en giftsvamp var en matsvamp.
Oh,
alltså bildtexten hade hamnat fel.
Oj, oj, oj. Det var nästan värre.
Det var, ja, sa hon i hopp i rösten.
Men vi äter inte farlig röd färg. Vi kommer heller inte måla våra stugor med dem uppenbarligen, för de kommer förstöras och inte finnas med.
Man kan måla sin nya tv-soffa med det.
Nämligen, fast det kan man ju absolut göra.
För och det är den vi kommer knutar. Vara i.
Ja.
Om det fanns knutar på soffan.
Och så skickar vi inte upp den till månen, för då blir det kaffeved som sagt. Då var vi klargjort detta. Får vi se vad som kan hända nu när Dilan tar över.
Vad ska jag råda folk att göra? Hjälp. Alltså jag är också lite högtidsbunden idag faktiskt. Jag skulle vilja prata lite om vuxendomsriter. Har jag döpt det till. Eller snarare vad jag ser håller på att hända med några av de främsta ritualer vi har som definierar hur vi passerar från barn och ungdom in i vuxenlivet. Nu är det ju studenttider, eller hur?
Titta på andra. Vi kan bekräfta det här.
Jag har inte missförstått någonting, utan det är jättemånga som tar studenten nu. Och det är ju verkligen ett steg in i vuxenlivet, eller hur? När man tar studenten från gymnasiet.
Ja, det är stort. Och lite... Ja. Man blir lite tom. Det är inte all... lite tom, ja. Precis. Ja.
Många flyttar till studentkorridorer. Och så
melankoliskt. Ja, men precis. Melankoliskt, absolut. Men också en glädjens tid. Ja. Försöker man ju beskriva det som ofta. Men under våren så har det här verkat allt annat än en glädjens tid när det har kommit till liksom otaliga reportage, tycker jag, i diverse medier om vilken ekonomisk och juridisk press det har blivit att ordna med allt runt omkring studenten. Alltså ritualerna runt gymnasieexamen. Sydsvenskan har till och med haft en artikelserie under titeln citat, "Sjung om studentens svindyra dag", slutcitat. Och där vittnas det om att det kostar multum, alltså med mössor, med plagg, flak, skivor, baler. Studenter och studentorganisationer larmar om att man har inte råd. Alternativt, mina föräldrar börjar knorra lite över hur mycket de måste stå för.
Den där mössan kan kosta tusentals kronor.
Ja, det är olika, man kan få olika text och visst, olika emblem som är dyra.
Olika stenar på, antar jag. Olika
bling. Jag har också fattat det som att det är vanligt att vissa har fler mössor. Att man har en som är liksom festmössan och en som man ska springa ut i.
Ja,
och
visst.
Så vidare.
En som man får stänka massa öl på och en som ska vara lite ren och fin.
En som man har på sig när man hinkar farlig rödfärg på.
Exakt.
En fin mössa och en spymössa.
Precis. Och sen verkar det ju också vara alltså nästan maffialiknande företag som sköter om alla de här grejerna. Med konkurrensklausuler och gud vet vad som gör att man är liksom låst vid ett företag för att få tillgång till alla de här mössorna och kläderna och balgrejerna och sådär. Studenterna verkar inte må bra. De blir utblottade, lämnade i fattigdom, grånande hår innan de ens avslutar tonåren. Summa summarum, att ha studenten i sig kostnadsfritt i Sverige än så länge. Ja, tittar igen på er för bekräftelse. Alltså, har något hänt?
Nu vill jag bara, vän av ordningsstudenten har inte funnits sedan 1969. Att det, man slutar gymnasiet.
Ja, man slutar gymnasiet.
Studenten existerar inte med förhör och god,
ja, nej, sånt just det.
Men, så att allt är på låtsas, allt är ett sken, som den röda stugan.
Som den röda stugan. Ja. Och
ändå
har det blivit en svindyr affär. Mm. Ja. Eller då ritualerna runt denna dimridå som är att sluta gymnasiet. Och någonting annat som har börjat bli svindyrt, det är ritualerna runt en annan vuxendomsrit, som jag kallar det, att gifta sig. Mm. Även det är ganska aktuellt nu, inför pingsthelgen, som ju i alla fall en gång i tiden väl har varit väldigt mycket en bröllopshögtid.
Säkert i hög grad.
Ja. Det spås ju också genomförs rekordmånga vigslar i sommar. Och denna förväntan baseras på att Skatteverket har fått in tydligen väldigt många hinderprövningar under våren. Mm. 6000 stycken under mars månad.
Oj.
Det är ganska många.
Det är många.
Ja.
Det är inte samma par bara som försöker om och med.
Jag antar inte det. Och i så fall måste någon prata med det paret. Att det är lugnt. Kör på. Eller ni är syskon. Sluta. Hör av er. Men det är väl roligt att så många vill gifta sig. Kul för alla som älskar statligt reglerade relationer. Men inte heller detta är bara en glädjens tid. Även här tycker jag mig har sett under våren väldigt mycket dystra nyheter kring vad äktenskapets ritualer egentligen ska kosta. Hur dyr får en svensexa vara? Mm. Det har varit väldigt mycket på SVT-nyheter har jag sett. Särskilt kring svensexor och möhippor. Hur extravagant får en möhippa vara? Och så nyligen har det uppstått debatt, hur mycket ska man förvänta sig i brudgåva egentligen? Och förr i världen så tycks det ha varit enklare. En brudgåva, ja, men det skulle väl täcka kanske vilka kostnader en kvinna kunde ha om maken dog eller lämnade, och så lite extra smör till familjen på det. En möhippa eller svensexa, det var väl så att man klädde ut någon som skulle gifta sig och sen söp ner den offentligt.
Typ så.
Ja, det är så. Man köper en peruk och en flaska vodka och sen är det klart.
Billigt och praktiskt. Mm.
Precis. Men nu, oj oj oj, nu är det resor utomlands. Det är hotellnätter, det är dyra restaurangbesök, det är kostnader för massa aktiviteter, smycken, gåvor, present. Det börjar kosta in absurdum. Att gifta sig börjar också bli en svindyr affär. Mm. Eller nej, ritualerna kring att gifta sig. Mm.
Men det är inte det, att man följer lite USA där, för att om man amerikanska bröllop i övre medelklass, alltså det är så här rehearsal dinner. Ja. Alltså man kan inte bara äta middag, man måste repetera middag med en lika dyr middag kvällen innan.
Dagen innan, ja. Alltså man måste vara så trött när man gifter sig.
Man måste vara ut, man är också trött när man är på svensexor och möhippor. De går upp så här, de ska överraskas klockan 7 på morgonen. Ja. Och sen ska man resa till Kroatien. Mm. Alltså, och sen ska man hålla på. Nej, jag förstår inte. Men apropå USA, hur mycket vi importerar. För mitt tredje exempel, det finns ju massa exempel här på hur man blir vuxen och hur dyrt det är. Men mitt tredje exempel är föräldraskapet.
Ja.
Och Jesus vad det kostar. Och då menar jag inte bara själva grejen att ha barn, där barnbidraget ju har stått still sedan 2018, fast sen inflationen har rusat och det finns barnvagnar för typ 15 000 kronor. Jag skämtar inte.
Inbyggd swimmingpool.
Man hade ju hoppats det. Men det är alltså ritualerna, återigen. Baby showers. Det är ju en grej vi har hämtat från.
Hade du en sån, Björn? Du har ju nyligen blivit far.
Ja, det var ingen baby shower. Det var ingen som ordnade det för mig. Jag tror, om jag får vara lite så, att det brukar vara mest mammorna som får det också.
Det är oftast mammorna som får det. Så... tyvärr. Och det är ju diskriminering.
Ja, men eller så är det onödigt att få det. Så är det bra att man slipper.
Ja, precis. Jo, men så, vi kan enas där. Eller jag vet inte, är det onödigt? Alltså, det är ju baby showers. Gender reveals har ju också blivit en grej. De är jag visserligen, de tycker jag är obehagliga, men
alltså, vad är själva anledningen till en gender reveal? Var ligger intresset?
Jag vet inte riktigt. Jag tror intresset är att här blir det fest.
Ja.
Mm. Och jag kan relatera till kul med fest. Absolut. Det har ju också blivit en grej, har jag sett nu, att man inte bara har baby showers utan också post baby shower, att man firar efter
att man har firat.
Ja. Och jag är så, jag kan vara för det. Det är så här, om någon har liksom klämt ur sig eller skurits upp och fått ut ett barn, vi firar det.
Mm.
Jättebra jobbat. Du har varit så duktig. Men det blir så dyrt alltihopa. Det är det jag reagerar på. Så att även att skaffa barn har blivit en svindyr affär. Jag är inte den enda som reagerar. Senast igår hörde jag om en familjeväns barn som konstaterade att varför ska vi lägga multen på en bröllopsfest när vi kan lägga pengarna på en kontantinsats istället till en lägenhet? Mm. En annan vuxendomsrit som blivit svinpissedyr. Notera, snittåldern för att köpa sin första bostad i Stockholm är 29 år!
Oh.
Då ska man ju vara vuxen för länge sen.
Mm.
Ja. Jag har inga siffror för... snittåldern för sitt första förstahandskontrakt i Stockholm, för det är väl lika sällsynt som en lokatt här uppe, har jag förstått. Men framtiden då?
Ja.
Jag tror att när liksom ritualerna runt de här vuxendomsriterna, om jag formulerar mig förståeligt, när liksom det här skenar i kostnad, så riskerar ju det att minska folks driv, längtan och förmåga att genomföra de här vuxendomsriterna. Att vilja gifta sig, att vilja ta studenten eller vad vi ska kalla det, att vilja skaffa barn. Jag anar en framtid där vanligt folk kommer avstå från att bli vuxna, vilket i sin tur kommer bli något som bara den rika eliten ägnar sig åt, vilket i sin tur kommer förändra hur vi definierar rikedom och den rika eliten. Det som idag definierar den rika eliten, om jag får försöka definiera dem, det är väl privatjets kanske. Man åker privatjet överallt. Mm. Man tar hutlösa mängder Ozempic och liknande. Man blir också då groteskt smal. Man har privata kockar, man har designerkläder. Man lever i flärd. Delar vi den bilden av den rika eliten?
Ja, de stenrika.
Ja, precis, de riktigt... Alltså nu pratar vi eliten.
Mm.
Det som kommer definiera den rika eliten i framtiden, det är sömnbrist, äktenskapsfetma, en stark oro inför framtiden. Glöm bort modegalor, filmfestivaler, kändisar kommer slåss om att fotas på förskolans Lucia-tåg. De kommer inte åka på rehab, de kommer inte låta göra reality-serier om sig, de kommer vlogga medan de pluggar upp naturämnena på komvux. Det kommer vara stilfullt att ha ett andrahandskontrakt där barnen delar rum. Och resten av oss... Ja, vi blir väl förvuxna analfabeter som måste ockupera slottet för att ha någonstans att bo. Eller så flyttar vi in i ett Sverigehus.
Ja,
jag vet inte.
På målet.
Vi behöver inget byggnadstillstånd.
Det är det viktiga.
Inte ett öre i skuld.
Nej.
We'll be right back.
kan ju inte gifta sig, de fattar jag heller.
Ja, det är full rulle här med att diskutera. Det är debatt spännande. Och diskussion. Debatt och diskussion har det väckt. Och vår utmärkta producent Anna-Karin kom hit. Hon snabbkollade detta nu. Lite tillägg till din spaning som ju handlade om att man måste vara... Ja, det är bara eliten egentligen som har råd att vara...
Var vuxen
i framtiden, som du nu spanade om. Så säger, har hon nu tagit fram här, att för Skatteverket ska kunna handlägga ett ärende behöver ni betala in en ansökningsavgift på 275 kronor. Ni kan betala på två sätt, alltså när det gäller äktenskapsregister. Mm-hmm. Men det är nämligen så att man, alltså, det är bara rika som kan skiljas också. Att ansöka om en skilsmässa vid tingsrätten kostar 900 kronor.
Det är skandal.
Mm. Tre gånger så dyrt.
Om ni väljer att ansöka gemensamt är det 900 kronor per ansökan, inte per person. Då slås man ihop, men ändå.
Men vad är anledningen? Vad är den extra ansträngningen eller kostnaden i att skilja sig i förhållande till att gifta sig?
Frågorna hopar sig.
Ja. För det är ju också jag har kollat upp så här vad som ger vuxenpoäng och sådär. Och enligt väldigt många listor så är ju att även att skilja sig ger ju också vuxenpoäng. Ja, så det var ju intressant att höra det här, att det också kommer bli något som bara den rika eliten gör.
Ja, grattis till er.
Både gifter och skiljer sig.
Ja. Ja. Mm. Nu är vi nyfikna på dig, Björn.
Ja,
varsågod.
Precis. Och mina vänner, vi befinner oss ju i den absolut bästa tiden på året. Vi har varit inne på det lite här. Det är skolavslutningstider som jag känner. Ingen kan säga något annat.
Nej.
Topp tre tider på året går alltså 3 påsk, 2 jul, 1 skolavslutning.
Okay.
Det är allmänt känt.
Det är din tre i topp.
Ja, det är allas tre.
Okej, okay. Bra. Nu vet man det. Ja.
Punkt slut.
Ja. Och i denna bästa av tider kommer då idag Sveriges nationaldag, svenska flaggan. Dag. Så jag är också lite inne på högtiden här. Och Björn Borgs födelsedag dessutom.
Oh, jaha, grattis Björn. Ja, grattis Björn.
Insåg, det här har inte jag dubbelkollat, insåg jag precis. Det kanske inte alls är födelsedag.
Här flödar fake facts idag.
Det är jobb för
födelsedagar och giftig färg.
En sån här dag är ju både naturligt och lämpligt att tänka på nationen Sverige. Och jag tycker man känner sig positiv och taggad och man vill att det ska gå bra. Men... Nej, då måste jag tyvärr meddela att Sverige inte längre är världens bästa land att leva i.
Vad säger du?
Enligt Forbes ranking kommer vi numera endast på 6:e plats i världen. Mm. Sen är det ju tur att ettan är det land som vi oftast förväxlas med, alltså Schweiz. Så det är ju alltid något.
Fast jag brukar inte Finland vinna i det?
Jo, Finland, jag tror...
Men Finland, det är väl att de är lyckligast?
Ja, just det, så precis. Ja. Lyckligast. Det här är ju någon sorts sammanvägning av alla möjliga saker då. Ja. Men här är, i år är i alla fall Schweiz etta då.
De är ju rika.
De har mycket pengar, det stämmer. Så de kan gifta sig och skilja sig.
Oavbrutet.
I alla fall, i nyheterna kan man känna att allt går i svart och ibland känns som hela landet är på väg rakt ner i soptunnan. Men, känner jag då, är detta en dag att gnälla och klaga? Nej, nej, nej. Mm. För visst är det viktigt för personlig utveckling att jobba på sina svagheter, men minst lika viktigt är förstås att fokusera på sina styrkor. Så här på nationaldagen har jag därför spanat efter vilka saker Sverige faktiskt är bäst i världen på.
Presens! Oh,
gud, vad kul!
Så, är ni med här? Här kommer då första exemplet. Sverige är bland de länder i världen där det är störst chans att man får tillbaka en borttappad plånbok, enligt World Happiness Report.
Det
är fint.
Det finns alltså statistik över det.
Ja, de har gjort en...
Bara det gör mig glad.
De har liksom gjort ett experiment, ganska kul faktiskt. De förlade då 17 000 plånböcker med och utan pengar i 355 stora städer i 40 länder runt om på jorden och mätte då återlämningsgraden. Och undersökningen visar faktiskt glädjande nog att det i alla länder är vanligare att man får tillbaka plånboken än vad folk tror. Det är dubbelt så vanligt faktiskt. Men i de nordiska länderna är alltså återlämningsgraden särskilt hög. Och Sverige och Danmark stack då ut extra mycket när det var pengar i plånboken, vilket väl ändå får anses vara det viktigaste, tänker jag. Ni vet hur talesättet går. En plånbok utan pengar är bara en pung, tror jag. Jag har hittat på det.
Jättefint talespråk.
Så, man behöver smälta en stund.
Jag vet inte om det betyder något, men det står så i mitt manus.
Många bilder i huvudet. Ja.
Det visade sig dessutom att Sverige var det land där vi hade störst förtroende för att människor skulle lämna tillbaka en upphittad plånbok. Så vi är alltså ett land med både högt förtroende för främlingar som också är befogat. Så grattis till oss.
Ja, fint. Det var fint.
Jag känner att helgonglorien bara liksom växer fram.
Ja.
Personligen så testade jag det här genom att lämna min plånbok på gatan igår med 8000 kronor i kontanter.
Okay.
Jag har fortfarande inte fått tillbaka den. Men mitt förtroende för främlingar är orubbligt.
Men skojar du nu, Björn?
Snälla. Verkligen snälla. Hör
av er.
Gjorde du det?
Det är semesterkassan. Nej, det gjorde jag inte.
Hela skattet.
Herregud, här blir vi oroliga. Men det är för att vi litar på dig.
Ja.
Vi är svenskar som litar på dig.
Jag har så mycket tillit. Ja.
Men du, är jag en främling, tycker du?
Ja, nej. Jag känner dig för väl för att lita.
Sa han och spände blicken.
Nej, men nu känner jag ju dig för väl för att lita på dig i fortsättningen. Ja.
Och om vi fortsätter leta efter saker som Sverige är bäst i världen på, så kan vi gå då till idrotten, för där är vi ju bäst på en himla massa saker. Ja. Och då pratar jag inte bara om sånt som ni alla redan har koll på, som bandy, stavhopp, beachvolleyboll, orientering, curling och längdskidåkning.
Pingis.
Det är vi också bra på. Kanske inte bäst, men nej, väldigt bra.
Jag varför försöker med. Jag ens?
Sport. Men ni känner att det är musikundret hänger i luften.
Ja. Det kan komma. Men vi är även bäst i världen på till exempel statisk apné. Då provar vi grekiska kunskaperna här inne. Apné, vad betyder det?
Uppehåll. Andningsuppehåll.
Ja, andningsuppehåll, helt rätt. Så det vill säga i det här fallet att hålla andan. Fridykningsgren då, statisk apné. Och förra året vann David Spreitz Elings VM-guld i den här grenen genom att hålla andan i 9 minuter och 5 sekunder.
Oh,
det är ungefär lika länge som man pratar när man håller en spaning, alltså som jag gör nu. Och det allra mest imponerande med det var ju att han kunde börja andas igen efteråt. För det går ju egentligen att hålla andan i all evighet, det vet ni. Gustav Vasa till exempel har hållit andan sedan 1560. Men att göra det utan att dö, ja, det är något i häst.
Ja, men det är just det. Alltså, Björn, nu är jag till skillnad från dig inte läkare, men jag känner att försöka slå det här rekordet, är inte det förenat med vissa risker?
Otroligt. Jag har faktiskt skrivit här, förutom att jag har skrivit grattis Sverige, så har jag också skrivit vänligen prova inte.
Nej, prova inte hemma. Nej, just det. Nu får vi vara noga med
folk. Ät inte farlig rödfärg och håll inte andan. I 9 minuter.
Fråga, håller man då, det kanske du sa, men håller man då andan under vatten?
Ja, precis.
Så finns det inte en gren där man också håller andan i luft?
Vet inte.
Nej, okej. Okay. Men jag kommer kolla upp.
Kanske det, särskilt, det kanske absolut gör.
Under jord till exempel. Ja.
Fler lite sådana här sidospår inom sportvärlden är att Carolina Pettersson är bäst i världen på armbrytning. Hon tog sitt andra VM-guld förra året. Detta med höger arm, ska jag säga. Med vänster arm är hon bara näst bäst i världen. För där förlorade hon finalen mot den turkiska. Inte så förvånande i och för sig. Det har jag alltid sagt. Att vinna VM-guld i armbrytning, det är inte direkt något man gör med vänsterhanden.
Men raggarash.
Också ett bra ordspråk.
Där satt den.
Men höger, där slog hon Oksana Pismenaya från Kazakstan. Eller slog hon inte, för det är nog inte tillåtet, men bröt ner.
Ja, just det. Mm.
Och ett hedersomnämnande här också. Sverige är näst bäst i världen på att klä ut sig. För i VM i cosplay i Japan förra året kom Henrik Pilerud och Victoria Kristensen tvåa med utklädnader från animefilmen Min granne Totoro.
Den är så bra.
Helt otrolig. Ni måste googla på det här, för de här dräkterna är helt otroliga faktiskt. Ni måste verkligen kolla på det. Henrik Pilerud hade dessutom ryggskott i finalen, vilket gör det ännu mer imponerande. Så grattis även till dem, och grattis.
Bragdmedalj.
Ja,
helt fantastiskt. Och då, Göran, till din glädje, även i musikens värld kan vi glädjas åt att vara bäst i världen. Och då pratar jag inte om ABBA eller svenska musikexporten. Nej, jag pratar om att världens bästa, genom tiderna bästa låt är svensk. Det är den här som du sjöng förut av systrarna Lindberg.
Eller hur? Det är skönt att det inte bara jag som tycker det.
Nej, men det är
alltså Kai Gullman forever.
Exakt. Nej, det är Robins Dancing on My Own som har utsetts till det på en lista på över 300 låtar. Just grattis det. Robin, grattis Sverige.
Wow.
Nu var det i och för sig svenska musikexperter på P3 som gjorde den här listan. Men det är fortfarande en lista och jag behövde mina exempel i Spanien.
Ja, okay? Det är viktigare.
För där kan man undra, är det lite pinsamt egentligen att vi utser en låt från vårt eget land till bäst i världen? Eller att jag måste lista saker som armbrytning, cosplay och plånboksåterlämning för att hitta områden där Sverige är bäst i världen? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det är härligt. För det första så är mängden grejer som vi, lilla Sverige, är bäst i världen på imponerande. En snabb googling ger vid handen att Sverige, förutom det jag nämnt, har minst döda i trafiken i hela EU per capita. Mm. Svenska jägare är bäst i världen på eftersök av trafikskadat vilt. Den svenska kronan har gått starkast av alla valutor i världen sedan årsskiftet. Och så vidare, och så vidare. Det finns massa olika...
Alltid relativt.
Är det bra eller dåligt?
Sen så har vi också det svenska kriminalundret. att svenska ligor numera exporterar sin verksamhet till
nordiska länder. Alltså de är så lukrativa, de är så drivna.
Ja, ja, entreprenörer.
Visst, se det mörkt ni, om ni vill. Jag håller ljuset på. Så dels har vi det, och för det andra så har vi det visdomsord som min österrikiska mormor brukade använda. Wer das kleine nicht ehrt, ist das große nicht wert. Den som inte uppskattar det lilla förtjänar inte det stora. Mm. Man kan inte vara världens bästa land att leva i jämt och ständigt. Man kan inte vara landet med världens bästa livskvalitet vartenda år. Men man kan fortfarande vara näst bäst i världen på att klä ut sig eller bäst i världen på att hålla andan. Och obs, jag är på riktigt imponerad av dessa framgångar och idrottare. Min poäng är ju bara att det här är väldigt smala framgångar jämfört med sådana här listor då. Så det ska inte förringas, tvärtom, en dag som denna så ska de firas.
Absolut. Mm.
Så vad ser jag framför mig? Jo, att det blir en större del av den svenska självbilden att vara stolt över även mindre framgångar. Nej, men vad säger ni? Är vi bäst i världen på sophantering? Går enbart 0,7% av hushållsavfallet till deponi? Fantastiskt. Mm. För kanske är det så att först när vi blivit ett land som verkligen uppskattar de små framgångarna så är vi redo att få de riktigt stora igen. Wer das kleine nicht ehrt, ist das große nicht wert. Grattis på nationaldagen Sverige. Grattis på födelsedagen Björn Borg.
Hoppas
om du fyller
kan
år. Och där började David Spreitz Elings andas igen.
Åh, oh, nej Björn.
Jösses.
Jag tycker man sträcker på sig och känner att det är härligt.
Ja.
Jag vill slå slag för fler grejer med Sverige nu som vi inte tänker på annars.
Säger du ändå?
Kranvattnet. Gott. Varför skryter vi inte mer med det?
Vi ska uppenbarligen, men vi kan ju ligga på våra faluröda soffor utan att slika i oss färgen.
Ja.
Och vi som inte då är, försöker. Som vi säger i Skåne, säger man det rige det kan.
Yeah.
För det rige, det kommer tydligen att klara allting. Men vi som inte har den plånboken, som vi har fått tillbaka visserligen, men utan
inte
pengar.
Jag då.
Vi ligger i din, så inte du då. Så ligger vi där i soffan och njuter av att vi faktiskt är lite duktiga ändå.
Mm. Ja, men ja, det tycker jag.
Och det var din farmor som sa det?
Nej, min mormor.
Din mormor sa det. Det ordspråket ska vi sätta stor.
Det trycker vi upp tröjor med.
Ja, det kan vi göra.
Sen var plånboksordspråket också. Det här nyskapande.
Ja, verkligen.
Får inte heller glömma.
Det har hänt mycket idag.
Och systrarna Lindberg får inte glömma här.
Aldrig.
Och ni lyssnare, ni har mycket att googla på nu och lyssna på olika fina bitar här om röda stugor och annat. Och vi tackar er för att ni har lyssnat en annan tonaldag eller imorgon då på lördagen. Och vi som har jobbat idag är ju då Göran Everdahl, Dilan Apak och Björn Egen. Jag heter Kattis Ahlström. Och i kontrollrummet, hon har fått jobba idag kan jag säga, med all fake facts. Anna-Karin Ivarsson, producent, och vår underbara tekniker idag i Sverigetröja, Brady Jouvier. Och det återstår bara att tacka för oss. Och vet ni vad? Det ska vi göra tillsammans med Anders Widmark, Solkvartett, What's Your Identity. Hej då! Tack för idag!
Hej då!
Musikredaktör var Berit Nygren och det här programmet sändes första gången igår fredag. Spanarna i P1. Bannerheds bevingade vänner med Thomas Bannerhed och Reine Brynolfsson sänds om en liten stund här i P1. Och idag får vi höra om en duktig och lite skräckinjagande jägare, nämligen Törnskatan. Och efter 10, konflikt.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Trump lovade skapa fred i Ukraina, och det snabbt.
And it will take me no longer than one day.
Men så blev det inte. Konflikt om människorna i skuggan av de strandade fredsförhandlingarna. När du vill i appen SR Play.
Thank you. Ju äldre du blir, desto svårare att få jobb. Åldersdiskrimineringen är utbredd på den svenska arbetsmarknaden. Och många tvingas gå i pension i förtid mot sin vilja. Vad innebär det för privatekonomin? Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Efter 4 denna lördag då blir det intensivt och underhållande ljuddrama med bland andra Adam Pålsson i rollerna.
Ophelia, hej älskling!
Hamlet, en komisk tragedi i 3 delar.
Ja, men see you in hell, Hamlet.
Nej, vänta, du går ingenstans. Min buffrande skärmsläckare.
Av Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso.
Jag heter Hamlet, jag är alkoholist, jag menar galen. Men det är väl allt jag har kvar. Allt annat är borta.
Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son, men jag dog inte. Jag blev mördad.
Vad fan säger du?
Det är faktiskt en jävla skillnad.
Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
Är det verkligen sant? Var det ett mord?
Det är ett mord, Presens. Mordet har aldrig slut. Och nu inleder vi arbetet med Operation Hämnd. En förnedringsritual i 2 steg.
Följ scenen i appen Sveriges Radio Play. Och glöm inte att sätta på pushnotiser. Så missar du inte när vi släpper nästa serie.
Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre. Lilla nekros.
Del 3 av Hamlet sänder vi i eftermiddag efter 4 nyheterna. Och nu om en fågel som har för vana att spetsa sina byten på taggarna i buskar och snår. Tillsammans med författaren Thomas Bannerhed får vi nu träffa en vacker jägare iklädd banditmask, nämligen Törnskatan. I programmet läser också Reine Brynolfsson nyskrivna fågeltexter av just Thomas Bannerhed.
Nu blir jag faktiskt lite upphetsad här. Därför att i kikarens fokus har jag toppen av en slånbärsbuske. Och i klykan där sitter en törnskata och är alldeles underskön. I det här ljuset. Det är ju en fågel som man kanske inte tänker så mycket på. Ganska tystlåten figur. Men när man får syn på den så här. Ofta just i någon taggbusktopp. Så märker man att solen liksom lockar fram färgerna ur fjäderdräkten. Och det som med blotta ögat kan verka vara en ganska oansenligt brunaktig fågel visar sig ju här i kikarskärpan vara en smärre sensation. Vad ska man kalla den här färgkombinationen? Och den här rödbruna ryggen och gässan och nacken som är så jämngrå men liksom stöter i blått nära på. Och nu vänder den upp här mot solen och sätter sig rakt, alltså hela bröstet i ljusrosa. Mot den här späda grönskan i slånbärsbusken. Ja, skönhet är väl ordet.
Taggbuskar och magermarker ville Törnskatan ha, där björnbär och slån, hagtorn och vildrosor trivs. Snår och snärrig ska det vara. Så sitter den där i sin busktopp på någon telefontråd eller annan utkikspunkt och inväntar sitt byte. Viftar och knycker med stjärten. Får ner på marken när något ätbart dyker upp. En jägare är vad du är. Med banditmask för ögonen och till och med en liten rovfågelkrok på näbben. Törnsgatan är inte mycket större än en sparv, men kan ta både smågnagare, ödlor och fågelungar. Fast helst av allt fångar den nog skalbaggar, humlor och vårtbitar som den har för vana att spetsa på taggarna inom buske. Snart blir där ett helt litet skafferi som kommer väl till pass de dagar när regn och rusk gör insektsjakten hopplös.
Slaktarfågel kallas den till och med i England. Och det låter ju kanske inget vidare. Och ganska långt ifrån den här försommaridyllen vi står i. Man kan faktiskt se den även jagandes småfåglar. Och det är nog inte för att den tycker det är kul, utan för att den helt enkelt kan tänka sig att äta upp dem. När hungern har karvat i Törnsgatan tillräckligt länge. Så att om man med rovfågel menar någon som äter kött, då kvalar nog Törnsgatan in där. Hela förmiddagen här har vi översköljts av lärksång. Men Törnsgatan gör inte så mycket väsen av sig. Utan det är ju en mer stillsam skönhet vi har framför oss. En riktig soldyrkare. Så att det är nu när solen kommer fram här som den vill upp på en utsiktsplats. Och det beror ju på att den jagar större insekter som flyger när solen skiner. Och om man tänker på vad den heter så kan det faktiskt underlätta möjligheten att få syn på den. Den gillar törnen och taggar. Och skata. Det hör faktiskt ihop med ett gammalt ord som är skate. Och betyder just topp eller spets. Så att ofta ser man den sitta just i toppen av en buske så där. Och speja efter större insekter.
Nu har vi öken.
Ja. Som för att förhöja försommarstämningen ytterligare så ropar göken här. Och vi har hört det nu skulle jag våga påstå från alla fyra väderstrecken den här förmiddagen.
Ja.
Och det borde väl ge en viss trygghet även åt den mest skrockfulle. Därför att det där med gök och väderstreck har spökat för människan, speciellt förr i tiden. Det gäller att höra den från rätt väderstreck, nämligen eftersom den spår om vad som ska hända under året. Nu ska vi se, nu kände Törnsgatan sig för iakttagen och flög upp här en 30 meter bort, satte sig lite högre upp i en halvdöd sälj. Och det gjorde den väldigt rätt i, därför att då kan jag fortfarande stå och beundra den. Därför att säljen har så gläst lövverk. Det är ju annars problemet när man kommer in i maj och juni att alla löv liksom döljer fåglarna för oss nyfikna människor. Men här har vi den. Och det är ju hannen vi står och beundrar här nu i sin sparsmakat anslående fjäderdräkt. Honan däremot ligger antagligen på ägg skulle jag tro. Hon är lite mer alldagligt bruntonad. Och med det vattrade bröstet kan hon faktiskt påminna lite grann om just en gökhona. Och boet brukar den bygga i en sån här snärjig buske som vi har framför oss här på bägge sidor om den lilla grusvägen. Och det verkar som att den delar bostadskvarter framför allt med några pilfinksfamiljer. Pilfinkarna sitter här och tjatar om sin käpp hela tiden. Käpp, 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 käpp. Man skulle kunna gå fram lite och se om man ser det som från andra.
Ska vi göra det?
Ja.
Törnsgatan har varit ända nere i södra Afrika. Kommer till oss sent på våren. Men när slånen blommar sitter han åter spejande från sin toppkvist i hemmahagen. Som om han aldrig hade lämnat den.
Och att den har blivit mig så kär genom åren beror faktiskt inte bara på utseendet, utan för att jag ofta möter den på två platser som jag tycker väldigt mycket om. Både på Fårö på Gotland och här på Lovö i Mälaren där vi är nu, så är den lite grann av en karaktärsfågel. Den har liksom en dragning till det här ålderdomliga, småbrutna odlingslandskapet. Och den dragningen delar den nog med undertecknad, får jag tillstå. Så att den trivs verkligen här lika bra som jag.
Jag stannar i skogsbrynet 30 meter ifrån, ställer upp kikaren så försiktigt jag kan. Ljuset faller in snett från sidan. Jag blir stående och bara tittar. Förundras över hur vacker den här fågeln är. I 5 minuter får jag ha honom för mig själv, där han sitter i den flödande solen. I 5 minuter glömde jag att världen fanns.
Sist här Reine Brynolfsson, och med ute på veckans skådning var också producent Emmy Bergqvist. Vannerheds bevingade vänner i Sveriges Radio Play och i P1. Klockan är 10.
Först i Ekot. Tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg står stilla på grund av ett elfel mellan Kallhäll och Enköping. Pendeltågen mellan Nynäshamn och Bålsta i Stockholmsregionen påverkas också av felet. Det saknas just nu prognos för när problemet kan vara löst. I underrättelsearbetet som handlar om att förhindra terrordåd upptäcker säkerhetspolisen allt fler barn. Det handlar bland annat om barn som uppger att de vill begå attentat. Fredrik Hallström är operativ chef hos säkerhetspolisen.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting. Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Vad gör ni i de här fallen?
Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga. Det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare, enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys, och det är inte säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen, varför det ser ut som det gör. Jag kan verkligen inte svara på det, men en bekymmersam utveckling.
Reporter var Henrika Åkerman. Antalet elever i anpassad grundskola ökar, men gruppen får inte studera på universitetet. Och det är någonting som Emma Åkrok, som jobbar för organisationen Ändra, vill ändra på.
Jag tycker att det är jättedåligt, för det finns ju oss som vill gå på universitet.
Organisationen Ändra arbetar för att lyfta personer med intellektuell funktionsnedsättning och sprida kunskap om deras möjligheter. Anpassad grundskola är riktad till elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Emma Åkrok gick anpassad grundskola som hon sedan följde upp med ett anpassat gymnasieprogram. Och Emma jobbar för en framtid där universitetsdrömmen ska bli verklighet för gruppen.
Vi behövs att synas mycket mer så att folk förstår, och sen också försöka väl ta kontakt med olika universitet och berätta att det går bara om ni har rätt läromedel.
Reporter var Susanna Lindén på P4 Stockholm. Och så vädret. Idag får Götaland allt mer luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig regn långsamt bort norrut och breder istället ut sig över norra Norrland. Temperatur i söder 15-20 grader, i norr 10-15. Ekot Elisabeth Lidén.
P1, Sveriges Radio.
Efter drygt 3 år av krig och konflikt är det många som drömmer om fred och vapenvila. Varför är det så svårt att gå en annan väg? Frågar sig programmet Konflikt med Kajsa Boklind alldeles strax. Och om en timme, fördjupning kring mediernas roll vid krig och konflikter.
Spionanklagelser, påverkansoperationer och mediers egna beredskap.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Lyssna på mediernas panel om säkerhetsbevakning och mediehusens upprustning när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Och som sagt, idag på förmiddagen, idag lördag efter 11. Men nu alltså tid för programmet Konflikt.
Hösten 2024. Före det amerikanska presidentvalet.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled.
Donald Trump lovar att han kan få slut på Ukraina-kriget, och det snabbt.
I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them.
Men drygt 4 månader efter Trumps tillträde finns ingen fred i sikte.
I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin.
Konflikt går bortom Trumps utspel och ger sig in i kulisserna bakom fredsförhandlingarna i skuggan av kriget. Varför är det så svårt att skapa fred? Jag heter Kajsa Boglind.
Now, Russian and Ukrainian officials are due to sit down today.
Ja, det har ju varit mycket i nyheterna nu under våren om olika förhandlingsrundor mellan Ryssland och Ukraina. Men det går trögt. Varför? I det här avsnittet kommer vi att fördjupa perspektiven och möta människorna som lever med kriget ständigt närvarande i Ukraina, i Ryssland, men också i USA, där den stora gruppen amerikaner med rötter i Ukraina noga följer Donald Trumps hantering av kriget. Men först till Kiev, där radions korrespondent Lubna Elshanti befinner sig.
Dagen efter en stor rysk drönarattack mot huvudstaden. Men här på Krishatik, Kievs huvudgata, myllrar det folk. Efter 3 år av ständiga bombningar och attacker har många anpassat sig till krigets vardag. Och trots alla samtal, initiativ, uppmaningar om vapenvila känns freden avlägsen. Vad ska vi prata med Putin om? Han har för länge sedan sagt allt till oss, säger 24-åriga studenten Julia. Hennes kompis Olha håller med. Ryssland som anfallare förstår bara styrka, inte ord. Så visst, vi kan förhandla, spela det diplomatiska spelet, men vi vet att det inte fungerar. För samtidigt som strålkastarljuset riktas mot USAs Trump och hans försök att mäkla fred, fortsätter kriget här i oförminskad skala. Dagligen attackeras ukrainska städer, bostadskvarter läggs i ruiner, parker, lekplatser, människoliv. Och det är det som smärtar. Det pratas om vikten av diplomati och förhandlingar medan vi går under, menar Olha. Vid det här laget borde det vara uppenbart för alla att Putin inte har några planer på att avsluta det här kriget. Hur mycket vi än pratar med honom och ber honom att sluta. Vi har för länge sedan slutat tro på att han vill oss något bra eller kommer ändra sig. För så länge Ryssland finns kvar i sin nuvarande form, så länge vi har den oberäkneliga grannen vi har, så kommer vi alltid behöva vara på tårna. Under presidentvalskampanjen lovade Trump att skipa fred mellan Ryssland och Ukraina. Det skulle gå fort. Han skulle bara ringa Putin och kriget skulle vara över. Här i Ukraina såg många på hans uttalanden som naivt önsketänkande. Och nu, ett halvår senare, är läget oförändrat. Ryssland står fast vid sina krav och alla våra farhågor har besannats, säger studenten Olha.
Не може вирішуватися саме територіальна цілісність десь в кабінеті в Туреччині чи будь-якій іншій країні, це вирішує народ України.
Det är absurt att andra försöker bestämma om vårt öde, vad vi ska ge upp och inte ge upp. Det funkar inte så. Eller det borde inte funka så att Trump ska säga till oss, ge upp Krim så blir det fred. Krim tillhör Ukraina och det är ukrainare och den krimtatariska minoriteten som ska bestämma om dess öde, inte någon annan.
Ukraina och Krim och krimska tatarer har rätt att avgöra deras öde.
Så vad väntar? Vad hoppas ni på?
Vi можемо покладатися тільки на себе. Вже 11 років іде війна і Україна вистояла і ми будемо.
Vi har överlevt i 11 år. Och kommer fortsätta att försvara oss. Och det är tack vare alla våra partners, däribland Sverige och andra som hjälper och hjälpt oss. Och det är fint att veta att det finns de som bryr sig. Men i slutändan måste man förlita sig på sig själv. Ingen annan kommer att rädda oss. Bara vi själva, säger Julia.
Дуже важливо знати, що нам є на кого покластися, але перш за все на себе.
Konflikt.